Ja, tack Jesus. Frukta ej du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Du ska övervinna. Tack Mary för sången. Jag har fått på mitt hjärta att jag ska tala om Guds församling idag. Men ska vi bara anbefalla det åt Herren. Herre, nu tackar vi dig för din församling och för ditt eget ord. Och vi ber om nåd att få vara inför ditt ord den här förmiddagsstunden. Tack för din församling. Tack för detta folk, Herre. Halleluja. Halleluja. Välsigna mig att vara klar och tydlig i min tanke. Och hjälp mig, Herre, att förmedla det du har gett mig. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, jag ska tala om Guds församling idag. Och det har varit väldigt intressant att dyka lite i det här. Ordet församling kommer av grekiskans ordet ekklesia. Och ekklesia i sin tur betyder på svenska kalla ut, ropa ut. Och det är Guds församling. Precis som när Mose förde ut Israels folk, ett benådat folk, ut ur Egyptens slaveri och ut till frihet. Precis så för Jesus varenda en som vill och som blir kallad ut från världens och syndens slaveri. Vi brukar säga att Egypten representerar den här världen. Och det gör han genom Guds suveräna och nådiga utkårelse. Så församlingen, det är de kallade, de utvalda, de kallade ut ur världen, de handplockade en och en, som man plockar frukter, mogna frukter på ett träd, så plockar Gud oss en och en och för oss in i sin församling. Och här ser vi väldigt, väldigt tydliga paralleller mellan gamla och nya testamentet. Det är ju hela tiden, talar samma språk men i en ny tid. För att vi kan se på Sinai berg. Det står om det här i Andra Mosebok 19, 3-6. Att på Sinai berg så invigdes Israel genom förbundsblodet. Och vi vet att det var med bockars och kalvars blod. Alltid när ett förbund instiftades så var det blod som utgöts. Och då invigdes Israel till att bli ett rike av präster och ett heligt folk. Och då kan vi läsa där i Andra Mosebok 19, 3-6, så står det så här. Mose steg upp till Gud. Ni kanske har det där, nej. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och efter det så gav han dem då de 10 budorden. Alltså de skulle vara ett heligt folk och hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Så kan vi då jämföra med Hebreerbrevet 12, 18-24. Där Gud har stiftat ett nytt förbund med oss. Och då säger Hebreerbrevets författare så här: vi har kommit in i den levande Gudens stad. Alltså Guds församling, den står redan med fötterna i himlen. För vi har redan kommit in i den levande Gudens stad. Och till änglar har vi kommit. Till en högtidsskara har vi kommit. En högtidsskara som är klädd i högtidskläder. Tänk dig Nobelfesten. Alla frackar och flugor och manschettknappar med guld och glitter. Och alla balklänningar och tiaror och diamanter. De är högtidsklädda. Men jag ska bara säga dig att den högtidsklädnad som vi har fått som Guds heliga utvalda, tagna ut ur världen, är långt, långt mycket mer än den festklädnad som vi kan se på Nobelfesten när de kommer skridande i sina skruder. Och även den mest bohema i vår värld känner sig helt hemma i den klädedräkten. Till den högtidsskaran har du kommit. Och till dem står det med sina namn skrivna i himlen. Och till dem som gått hem före oss och nått fullkomningen. De har nått en fullkomning. Det här är ditt sällskap just nu. Du och jag, vald framför alla folk på den här jorden. För att du blev kallad och du sa ja. Du blev uttagen, du blev utropad ur ditt sammanhang och ur den här världen. Jag hörde berättas om en muslim här i Sverige för bara någon vecka sedan. Han hade varit i Mekka och gått där tillsammans med alla de här vitklädda på väg till Kaaba-stenen, de vet, där de ska kasta sten på den. Men i det här följet så kände han att bara någon tog tag i hans axlar så här och stoppade honom. Och så hör han en röst bakom sig som säger: det här är inte mitt hus. Och han tittar bakom sig och det var ingen där som rörde vid honom eller brydde sig om honom och pratade med honom, utan alla var bara upptagna med sin egen vandring. Och han förstod inte riktigt vad som hände. Men sen han kom till Sverige och fick höra evangelium och blev frälst, så förstod han att det var Jesus som tog tag i honom där i skaran. För han var utvald. Tala om att vara utvald och utplockad och utkallad ur sitt sammanhang. Men så gör Gud med oss var och en. Så hade Gud alltid under den här tiden med Israels barn, han hade en boning. Och den här boningen reste han upp mitt i bland folket. Därför så under ökenvandringen med Israels barn så reste Gud upp tabernaklet mitt i folkhopen. Och judarna var ju väldigt strukturerade och väldigt fulla av ordning. Så de hade ju sina stammar i en ordningsföljd så här runt tabernaklet. Judastam, Rubenstam och så vidare och så vidare. I en väldig ordning. Och mitt i detta var tabernaklet. Och där var Guds kraftfält. Inne i det allra heligaste var hans kraftfält. Och när de sen kom in i landet Kanaan så bad Gud Salomo bygga templet. Och då var templet kraftfältet där han uppenbarade sig. Och idag så säger Jesus: där två eller tre är församlade i mitt namn, Där är jag, mitt ibland er. Där är kraftfältet, om vi så är bara två eller tre. Därför att då är vi samlade i hans namn. Och det blir en helt ny historia i församlingen. Att vi samlas i Jesus. David säger så här i psalm 26 och 8. Herre, jag älskar din boning. Den plats där din härlighet bor. Har du någon gång undrat över varför du älskar Guds församling? Det gjorde David. Och det gör vi. Vi älskar Guds församling. Det har blivit vårt andra hem. Varför? Jo, för att vi trivs där Guds ande bor. Vi trivs. Ju mer härlighet ifrån Herren som finns ibland oss, ju bättre trivs vi. Där är vårt hem. En del säger idag, mycket, mycket ofta hör man detta, att vi behöver egentligen ingen fastighet för att vi är församlingen. Ja, och det är sant. Och det har funnits många sådana tider och epoker i församlingens historia, och det finns även idag i många, många länder där man inte kan resa upp en fastighet som tillhör Guds folk och församling, därför att det är omöjligt. Men jag tror ändå att där vi har en möjlighet att ställa upp en fastighet, så blir själva fastigheten som ett stort baner, ett stort vittnesbörd med korset på väggen mitt i samhället. Så jag tror ändå på att vi har en fastighet som även när vi inte är samlade står där och vittnar om Gud, vittnar om Jesu försoning. Så kommer Nya testamentets församling. Och vi vet att Gamla testamentets församling, den blev avfällig och den förskingrades. Och Gud sörjde över det. Och så kommer Jesus. Och så står det i Johannes 10 och 16 att Jesus kom för att återförsamla de förskingrade fåren av Israels hus och även församla de som inte tillhör det fåra, den fåra jorden eller fåra huset. Och det var ju hedningarna, alltså vi. Han kom för att församla även oss. Och nu utvidgas detta att inte bara gäller Israels barn, utan vi inkluderas. Och så ska det bli en jord, står det. Och det här samlandet som Jesus kom för att göra, det sker genom att evangeliet predikas. Himmelriket skulle ropas ut och människor skulle kallas in i denna församling. Och så bygger Gud församlingen på 12 apostlar. Och där går det en parallell återigen till att på Gamla testamentets tid så byggde Gud sin församling och sitt gudshus på de 12 patriarkerna, de 12 stammarna. Men nu, under Nya testamentets tid, så är det inte i första hand en fastighet, utan det är Jesu kropp. Nu blir församlingen Jesu kropp. Och vi läser i Matteus 24 och 2 att Jesus förutsäger templets förstörelse. Och år 70 så jämnades templet med marken. Och då är inte längre det templet som är församlingen i första hand. Utan i Matteus 12 och 6 så säger Jesus att han själv är för mer än templet. Här ser ni en som är för mer än templet. Och så säger han i Matteus 21 och 42 att genom honom så läggs grunden till ett nytt tempel. Genom hans kropp. Och vi vet att hela Nya testamentet talar om att församlingen är Kristi kropp. Den bor i honom, i hans kropp. Och hans kropp är templet och han är huvudet för församlingen. Och i Petrusbreven så framställs församlingen som ett husbygge. Där var och en av oss är en levande sten. Och huset byggs med dessa levande stenar sida vid sida. Och hörnstenen på det bygget är Kristus själv. Och hörnstenen, vänner, jag var tvungen att titta varför det är så viktigt med en hörnsten. För jag är ingen byggare. Men jag fann, hörni, att hörnstenen i ett bygge är väldigt viktig. Att hörnstenen sitter i hörnet och så byggs liksom två sidor av ett hus av denna hörnsten. Och sen placeras resten av stenarna efter den hörnstenen. Och man använde lod för att det skulle ligga exakt efter hörnstenen. Så hörnstenen var modellen. Och det är därför som Bibeln säger att Jesus är hörnstenen. För att vi var och en som är en levande sten ska placeras in i församlingen som lämmar i denna kropp och passas in efter honom och efter hans ord. Det är så medlemmarna placeras i församlingen. Och det här andliga husbygget, det pågår hela tiden. Det började med Jesu himmelsfärd och andeutgjutelsen. Och det kommer att pågå ända till hans återkomst. När han kommer då för att samla ihop den jord som han har samlat och som ska befolka himlen sen. Och Jesus bygger, som vi ser, delvis på det gamla. På gamla testamentets tid. Men han kommer också med något nytt. Och han kommer då i sitt nya bygge med en messiansk lag som är annorlunda än den gamla Moselagen, det vet vi. När Moselag bara var öga för öga och tand för tand, så kommer ändå en lag, men älska dina fiender och be för dem som förföljer dig. En ny tid. Och det här, den här församlingen som nu byggs genom Kristi kropp, den är inte bara ett mänskligt samfund utan ett himmelskt mirakel. Det är långt mer än någon förening eller någon klubb. För alla, varje medlem, varje levande sten har en gemenskap, en egen gemenskap med Jesus själv. Och i den här gemenskapen så utvecklas en kärlek mellan de troende som är väl, är outstanding. När det är rätt i en Guds församling. Och jag påminnes när jag skrev ner det här. Det som jag läste när jag var ung. Jag vet, jag har sagt det så många gånger förut, att vi hade en tant i församlingen som hette Arla. Och hon kom till mig, just till mig, när jag var 13 år tror jag. Och lämnade en bok åt mig som hette Var trogen in, nej, trogen in till döden. Den var så gammal så jag fick sprätta upp bladen. Tjocka blad, ni vet. Men den grep mitt hjärta. Och jag läste, det handlade om de troende bakom järnridån och i Kina och Sovjet. Och vet ni, jag läste om när de fick sina långa, långa fängelsestraff. De fick ju 25 och 30 år. Och det var inget vilohem utan ett arbetsläger. Och där läste jag om då pastorerna, de kom dit och hade 30 år framför sig i detta helvete. De fick en liten klick med gröt på morgon. Så fick de en liten tunn soppa mitt på dagen som middag. Som innehöll både ohyra och allt möjligt. Och så fick de en liten klick gröt till kvällsmat. Och det där skulle de leva på och samtidigt slita som slavar från morgon till kväll. Så de blev ju så tärda och så utmagrade. De tappade tänderna, de var tandlösa vid 25 år. Och håret föll av. Och då till varje nyårsfirande så fick de varsitt kokt ägg. Och det där kokta ägget på nyårsfirandet var så värdefullt för dem så att de åt ägget och skalet och allting, för det gav ju dem kalcium. Men då hade de som princip, de troende som fanns där i detta fängelse, att varje år när det närmade sig nyår så såg de ut den bland dem som just då var svagast. Och så tog de och gav sina ägg, allihopa gav sina ägg till den som var svagast i gruppen. Och den fick då alla äggen. Och så avstod de för den svagaste bland dem. Så kom dagen när den här pastorn blev utskriven och fri ifrån fängelset. Och kom till fängelsechefen och direktören och fick sina små tillhörigheter och sa adjö. Och då sa den här fängelsedirektören till den här pastorn: ja, en sak ska jag säga dig. Jag har aldrig trott på Gud. Men när jag har sett hur ni har gjort med äggen på nyårsafton, så har jag börjat undra om Gud ändå inte finns. Därför att den kärleken som fanns ibland de här troende, den var så totalt annorlunda än den som han var van vid att leva i. Att det var någonting mer bakom. Ja, Guds församling, när den är rätt i sinnet, så finns det en otrolig kärleksgemenskap mellan de troende. Och där i församlingen så blir juden och hedningen ett. Juden och araben blir ett. Och raser och hudfärg, det bara tvättas bort i Jesu blod. Och det var vad man förvånade sig över på Azusa Street. För där mitt i svart och vit konflikten och raskriget, så var de bara helt plötsligt ett. Det var självklart. Och kvinnan lyfts upp. Kvinnan som inte var någonting, hon framhävs helt plötsligt. För alla skillnader upphävs. Därför läser vi Galaterbrevet 3:28. Här är icke jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Det var alltså ett folk som var annorlunda. Ett folk till vilken Gud har tillsäger syndernas förlåtelse, Guds gemenskap och barnaskap, ändetidens välsignelser och en kommande fullständig befrielse från hela Satans välde genom uppståndelsen och det eviga livet en gång. Det var alltså ett helt annat folk. Ändå måste vi säga, för vi har ofta blivit anklagade som frikyrkliga, att ja, de är så perfekta. Men vi måste säga att det här är inte klubben för inbördes beundran. För vi måste varenda en av oss säga, precis som Paulus sa, av Guds nåd är jag vad jag är. Det måste jag säga. Jag vet att jag vore inte den jag är idag om inte det vore för Guds nåd i mitt liv. Och jag tror att ni säger detsamma när ni tänker efter, var hade jag varit idag utan den Guds nåd jag fick? Så det finns inte plats för oss att brösta oss och säga att ja, vi är så bra, vi gör allting så perfekt. Och ni där ute, nej, kom in, ta emot hans kallelse, säg ja till hans röst, så kommer du själv att se att det är sant. Ja, detta är Guds församling. Vad är biljetten in här då? Ja, jag har ju läst Kristens resa och jag har även berättat det vid flera tillfällen för barnen. För den är så full av vishet. Det finns så mycket guldkorn i den berättelsen. Och jag tror att de flesta av er har läst den. Och Kristens resa, den handlar ju om pilgrimmen kristen som började gå sin vandring till himlen. Och på denna vandring så kommer kristen till slottet det sköna. Och det var församlingen. Och då när han, i den berättelsen, just den episoden när han kommer till slottet det sköna, så finns det flera viktiga poänger. Först och främst, när han såg slottet det sköna framför sig och skulle dit, så var det lejon på sidorna om vägen som hotade och morrade och ja, skrämde varje pilgrim som försökte ta sig dit. Men när kristen tittade lite noggrannare så såg han att de där lejonen hade en kedja runt halsen, så de nådde till vägen, till vägkanten, men inte ända in. Och på mitten av vägen gick en ljusstrimma, och om han gick på den så kunde inte lejonen komma in på honom. De kunde bara stå och gläfsa och morra och skrämma honom, men de kunde inte komma åt honom. Så han kunde gå till församlingen skyddad. Och vänner, det här är så typiskt. Du ska inte tro att det är lätt för någon ute i vårt samhälle att gå till Guds hus. Det är så mycket motstånd. Det är så mycket förtal om Guds folk. Det är så mycket aldrig i livet. Och det är det och det är det. Och inuti människor så är det rena kampen. För varje gång de ska liksom närma sig en sann Guds församling. Vem är det som förhindrar? Jo, fienden förstås. Sen när han kommer fram till slottet det sköna och till porten, så står en portvakt vid dörren. Och det här tror jag är viktigt för en Guds församling. Och portvakten frågar honom vem han är och vart han är på väg och vilken vandring han har vandrat. Och han förklarar att ja, jag är en pilgrim, jag heter kristen. Och jag gick förbi det där korset och kullen och där trillade alla mina bördor av. Och när han berättade det, att han hade varit förbi korset, så var han välkommen in. Och jag vill poängtera här att Guds församling är för de pånyttfödda. De som är tro, har tro och är döpta. Tro och dop är biljetten in i Guds församling. Inte detta att man bara tycker att det är en trevlig klubb och en bunt med hyfsat och hyfsade personer och präktiga människor. Inte heller att företrädare för politiska partier ska liksom styra och komma in och styra och ställa här. Eller att vi tycker att det är bra kulturvärde i det här så det är intressant. Nej, nix. Guds församling är de pånyttfödda, de döpta, de som älskar Jesus och har lärt känna honom. Sen när han kom in i slottet det sköna, så tog de honom med sig och förde honom in i ett rum som var en rustningskammare. Och där hängde det rustningar och svärd och sköldar och hjälmar och allt hängde där. Och vet ni vad jag tror? Att det hänger i Guds rustningskammare, så hänger det en rustning som det står ditt namn på och mitt namn på. För Gud är så personlig. Och detta är tanken med Guds församling. Att när vi kommer in där så blir vi rustade. Och det är därför som Efeserbrevet 4:11-16 säger att Gud gav oss. Efeserbrevet 4:11-16. Apostlar, profeter, evangelister, herdare och lärare. Varför? Jo, det ska utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. För bygget pågår, som jag sa. Så tanken med att du och jag kommer in i Guds församlingen, och församlingens uppgift är att utrusta medlemmarna så att de går ut och gör sin tjänst. Inte min och inte den andres, utan din tjänst. Därför ska vi rustas, och det är därför det ska finnas apostlar. Det är därför det ska finnas profeter som talar ut och uppmuntrar och rustar dig med levande reman ifrån Gud. Och lärare och förkunnare som undervisar så att du är fullt rustad i ditt sinne. Och i dina, att du får en rätt kunskap om vem du är och vem Gud är och vad församlingen är. Därför ska församlingar ha apostlar och profeter, evangelister, herdar och lärare. Och en rustningskammare. Ja, för Guds församling, den är unik och den är underbar. Men den har också en arvsvuren fiende. Och det var därför jag blev så glad när Mary sjöng "Frukta ej du Guds församling". För jag tror faktiskt att Guds församling är fiendens fiende nummer ett. Det finns ingen som fienden hatar så intensivt som oss och Guds församling. Det är därför vi kan se ibland att vår fastighet blir vandaliserad. Vi vet att det egentligen är inte människor, utan det är fienden som inte tål att se oss stå här. Som ser rött när han ser den här byggnaden. Och som ser rött när han ser dig och mig. I Apostlagärningarna 8:1 så står det: Apostlagärningarna 8:1. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Ja, det är modellen. Det är melodin för oss. Det vet vi. Vi har levt ganska skyddade. Men över världen är kristna den grupp av människor som förföljs mest av alla, säger Open Doors. Men så säger Jesus i Matteus 16:18. Men dödsrikets, alltså helvetets portar, ska icke bli henne övermäktiga. Vad som än sker, vad som än kommer. Ni vet det, att Stalin, han sa då på sin tid, År 1953 så ska Gud vara utrotad ur hela Sovjetunionen. När 1953 kom så dog Stalin själv. Vem blev utrotad? Inte Guds församling, men han. Så är det när man är stor i orden och inte vet vem man slåss mot. Nej, vänner, vad som än händer. Och jag gladdes när du läste om Hanna, den här överlåtelsen. Hon var så överlåten. Vad som än händer, hon bara fröjdade sig i att ge Gud sitt liv, sin lille son som hon hade fått av Herren. Låt oss ha en överlåtelse, för det kännetecknar Kristi församling. En hel överlåtelse åt Herren och vad som än händer. För församlingen är Kristi kungavälde i den här världen. Vid tidens slut. Jag sa att församlingen betyder ecclesia och ecclesia betyder kalla ut, ropa ut. Jesus ropade på Lazarus. Lazarus, kom ut! Och han kom ut ur sin grav. Vid tidens slut så kommer basunen att ljuda. Och Guds församling kommer att lyftas upp. Herren till mötes. Och de avsomnade. Vi vet inte om en del av oss kommer att hinna avsomna innan dess. Men de avsomnade ska kallas ut ur sina gravar. Som Lazarus ropades ut ur sin grav. Jag vet inte, men kanske du och om vi kommer att vara avsomnade vänner. Så kommer vi bara helt plötsligt att höra vårt namn ropas ut. Margareta Kristina Svedman. Och vi liksom bara gnuggar oss i ögonen. Bara, vad är det som händer? Var är jag? Och så kommer vi liksom. Ja, nu är det dags. För Gud kommer att kalla ut ur gravarna. De som är hans. För han vet så väl. Han har ordning på oss. Han vet var alla finns, även de som har försvunnit i havets djup. De som försvann genom mord och dråp och aldrig någon hittade. Gud vet var de finns. Och han kommer att kalla ut dem. Och så ska vi samlas till bröllopet där vi är hans brud och han är vår brudgum. Därför att Guds församling är ett folk framför alla andra folk i den här världen. De är utvalda så otroligt starkt att det kommer inte att finnas en enda som uteblir den dagen. Ett välsignat, avskilt folk, ett handplockat folk, ett kallat folk som svarade ja. Vänner, tänk att du och jag får vara bland den skaran. Vilken välsignelse att vi blev kallade av Gud en gång och att vi blev plockade en gång. Låt oss värna om vår församling. Låt oss tacka Herren för vår församling. Och låt oss tacka Herren för var och en broder och syster. Och för att vi fick kallelsen att vara med. Jag är jättetacksam för att Gud tog ut mig. Jag är så evigt tacksam att jag kan stämma upp med Hannas lovsång. Att vi tackar Herren för att vi får vara en av hans utvalda. Och att vi ska samlas och att han har en sån vård om oss. Så att till och med varje hårstrå på våra huvuden är räknade. Amen.
Jesus, nu tackar vi dig för ditt eget ord. Vi tackar dig för den här församlingen. Vi tackar dig för att vi får vara med i din församling. Och att du har själv instiftat församlingen. Det är inget vårt påhitt, utan det är din instiftan. Vi ber för vår församling. Vi ber att vi ska kunna kalla och mana fler att komma in medan tempelbygget pågår. I Jesu namn, hjälp den här församlingen att vinna själar så vi får dem med oss till himlen. I Jesu namn. Amen.